Och vi ska läsa ifrån Markus evangeliet. Och jag har liksom Jesus som förebild när jag talar om bön såklart. Han var ju den bästa av bedjare. Och vi läser från Markus första kapitlet, om ni har Bibeln med där. Så ska vi se vad Jesus gjorde i början på sin tjänst. Markus 1, 32 börjar jag idag. På kvällen när solen hade gått ner förde man till honom alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren. Han botade många som led av olika slags sjukdomar. Han drev ut många onda andar och tillät dem inte att tala eftersom att de visste vem han var. Tidigt på morgonen, medan det var mörkt, steg Jesus upp, gick till en enslig plats och bad där. Simon och de som var med honom skyndade efter, och när de fann Jesus sa de till honom: alla söker efter dig. Han sa: vi går åt ett annat håll, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut. Och han kom och predikade i deras synagoga i hela Galileen och drev ut de onda andarna. Tack Jesus för ditt ord idag. Herre, be att du säger någonting till oss. Inspirera oss, uppmuntra oss, för oss in i ett bönelik likt ditt, Herre. Be att du får inspirera verkligen. I Jesu namn, be att ditt ord får talas en liten stund. I Jesu namn, amen. Om man läser Markus evangeliet första kapitlet, så är det ju väldigt intressant att det händer ju saker hela tiden. Det är full fart i Markus. Det är full fart i Markus. Det har ni märkt va här. Det liksom händer grejer hela tiden. Man vet liksom inte vad är på gång härnäst. Hela tiden, eller väldigt ofta i Markus evangeliet första kapitlet, står det att det händer genast, på en gång. Nu liksom. Det är ett nyord. Det är inte som Matteus. Där är det liksom ett släktled ner till Abraham. Så ska man läsa och traggla massa namn. Eller så är man i Lukas, då är det släktled ända ner till Gud själv faktiskt. I och för sig i tredje kapitlet, det börjar inte så. Men i Markus, där är det direkt. Johannes döparen kommer in på scenen och så döps Jesus. Och genast står det när Jesus döps. Så kommer anden ner över honom och fyller honom. Han döps i vatten, han döps i ande. Och genast, vad händer då? Då förs han ut i öknen och får gå igenom sitt elddop, om man nu ska hänvisa till min förra predikan. Där får han bli frestad av djävulen, på en gång är han där ute i öknen. Och så börjar hans tjänst. Hela tiden, genast, på en gång. Och sen när han har varit i öknen, då kliver han in på scenen och så håller han sin första predikan. Den är världslång. Den är tiden inne, Guds rike nu är här, omvänder och tro på budskapet. Det är allt han säger. Det är hans första predikan när Jesus börjar predika. Det går fort i Markus. Och sen går han ner till sjön. Ungefär vid Kafarnaum, Galileiska sjön. Och så kallar han lärjungar. Han kallar först Andreas och sen Petrus. Och så säger han: följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och genast, står det, släpper de näten och följer Jesus. Och så kallar han på nästa brödrapar, Jakob och Johannes, Zebedaios söner. Två brödrapar är de första som följer Jesus. På en gång verkar de släppa allt. Jag tänker... Har ni tänkt på det? De är brorsor, Petrus och Andreas och så Jakob och Johannes. Har ni tänkt på när Jesus gör olika saker så är inte Andreas med? Och så känner väldigt liksom, varför, jag vet inte om jag har tänkt på det, men det är alltid när Jesus drar sig undan med några stycken så är det Jakob, Johannes och Petrus. Andreas, han får inte vara med av någon anledning. Alla lärjungar är ju lärjungar, men han har de där tre. Jag har ingen teologi kring det. Jag bara undrar varför, eller hur känns det för Andreas? Det är kanske en annan predikan för en annan gång. Hur känns det att brorsan Petrus får med Jakob och Johannes, men jag får gå en annan väg? Jag har ingen aning. Sen flyttar Jesus hemifrån i texten. Han flyttar från den lilla hålan Nazaret till Kafarnaum. Det är som man brukar skoja om. Likheten med Jesus och dagens ungdom. Flyttar hemifrån när de är 30 och gör något, så är det ett mirakel. Det är precis det som sker här i Markus evangeliet. Hela tiden. Han flyttar hemifrån och mirakler sker. Demoner driver ut. Sjuka blir friska. Gång på gång. Det är Jesus i texten här. Första kapitlet. Han bor i Kafarnaum. Varför flyttar han dit? Han flyttar till Kafarnaum därför att där går Via Maris. Det är en väg som går från Egypten till Syrien, till Iran, till Irak. Där färdas många handelsmän och handelskvinnor kanske också, ingen aning. På den vägen, nu lämnar Jesus liksom Nazaret, den där lilla byhålan, Alunda, och hamnar i den där större staden där människor gick igenom. Så han kunde predika evangelium där och budskapet gick ut. Men han kommer till Kafarnaum, vad gör han då? Han går genast till synagogan. Där i synagogan möter han en man som är demonbesatt. Och demonen, den demonbesatt och demonerna frågar, vad har du med oss att göra, Jesus? Relevant fråga. Vad har Jesus med ditt och mitt liv att göra? Och det är det demonerna frågar. Och så befriar Jesus honom genast. Demonen lämnar på en gång, verkar inga problem alls. Och så när han har gjort det så frågar folk, vad är det här? En ny lära, en makt bakom orden. Det var inte bara massa ord. Det var auktoritet och makt bakom orden. Efter synagogan, vad händer då? Då går de genast hem till Petrus svärmor. Och så ligger hon i feber. Och han botar henne på en gång. Och så betjänar hon dem och ger dem mat och allt. Hela tiden, full fart. Det är högt tempo, det är Jesu tjänst. Och sen när det blir kväll där hemma hos svärmor, Petrus svärmor. Så, eller är det hemma hos Petrus kanske? Och svärmor bor där. Ja, så var det nog. Och så är de där hemma hos Petrus. Och så kommer sjuka och besatta och svårt sårade människor. Och blir helade och botade av Jesus. Det är liksom en dag i Jesu liv och tjänst. Och en annan känner sig rätt trött när man har varit med om det där, tror jag. Det är liksom, det är missionsresa deluxe. När man vandrar med Jesus. Och då tänker jag, för sen kommer vi till nyckelversen idag. Vad är liksom är källan till frid, till drivkraft, till ork? Ja, det är ju bönen såklart. Vers 35 läser jag. Står det så här, tidigt på morgonen, medan det var mörkt, steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad där. Jag tänker att det här är nyckeln för alla våra liv. Om du står i tjänst för Jesus på något sätt, eller det är du alltid. På ditt yrke, på din yrkesplats eller ditt jobb. Skolan där du går, var du än är, så är du tjänst för Jesus. Men någonstans är nyckeln hela tiden att du har ett liv i bön tillsammans med Jesus. I avskildhet och bön. Och jag tänker varje gång jag läser om bön i Bibeln. Varje gång jag förbereder undervisning så får man lite dåligt samvete. Konstigt. Jag vet inte om ni får det. Jag borde be mer. Jag måste be mer. Och det här är ingen sån predikan. Men vi får alltid dåligt samvete. Och jag ska säga så här. Jag vet inte varför det är så. Men jag tror inte det är någon av oss som säger så här. Jag ber för mycket. Jag ber alldeles för mycket. Jag tar över hela mitt liv. Jag förstör mitt liv. Det tar all min tid. Jag har inte tid med något annat för jag måste be. Det, är liksom, det kommer aldrig komma ett 12-stegsprogram hur du blir befriad från för mycket bön. Det händer inte hos oss. Eller hur? Det är inget missbruk. Men ändå, vi liksom har lite dåligt samvete. Vi borde be mer. Men ingen av oss ber liksom för mycket. Men du ska inte känna dåligt samvete ändå. Bönen är liksom nyckeln. Och vi gör det därför att Jesus gjorde det. Han är förebild. Vi drar oss undan i avskildhet och vi ber. Därför att det är en del av våra liv som lärjungar. Du behöver inte tänka jag borde, jag måste, jag ska... Ja, vi kan be mer. Det viktiga är att vi lever ett liv i bön tillsammans med Jesus. Vi ber tillsammans i gudstjänster. Vi ber tillsammans på torsdagskvällar. Jag skulle också vilja säga att det är helt nödvändigt som lärjunge att du ber i avskildhet, ensamhet tillsammans och bara är med Jesus. Innan jag går in i texten, fortsätter i texten, så 5 punkter om bön snabbt. De här hinner ni inte ens skriva upp, så det är ingen idé att försöka. Men bön är, ja nu kan jag försöka, han försöker. 5 punkter liksom generellt om bön, vad är det för något? Ja men bön, det enklaste svaret är, bön är ju ett samtal, det är kommunikation, det är gemenskap med Gud. Det innehåller talade ord, det innehåller lyssnande och ibland innehåller att bara vara helt tyst. Det är bra att kunna vara tyst i bön. Det är självklart att du talar ut, du får tala högt bön, en del ber i huvudet, jag vet inte hur det går till. Eller tänker sina böner. Fastän jag själv behöver jag tala ut mina böner faktiskt. Och hör jag vad jag ber ungefär. Det är jättesvårt att bara be hjärnan. För då tänker jag på skidåkning eller något annat. Jag måste liksom tala ut ibland. Och Jesus säger det. Hans lärjungar kommer till honom och säger så här. Lär oss be. Och då säger Jesus så här. När ni ber ska ni säga. Du får tala ut din bön. Vad det nu är som ligger på ditt hjärta. Och samtidigt säger han i Jesaja 28 och 23. Lyssna. Och hör min röst. Akta på vad jag säger. Bön är lyssna. Inte bara tala. Och så säger han i psalm 46 och 11. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Bön är att bli helt stilla ibland. Och besinna att det är Gud som är Gud. Det är han som är Herre. Det är han som har kontroll. För det andra, bön är nödvändigt för min mentala hälsa, ska jag säga. För min andliga hälsa. För mitt välmående. Om du är kristen. Så jag kan bara tala utifrån personlig erfarenhet. Jag skulle inte hålla ihop om inte bönen fanns, faktiskt. Bönen är liksom det som gör att mitt liv ändå fungerar. I allt som är kaos och strid och kamp så är bönen tillsammans med Jesus det som gör att jag fortfarande liksom känner mig, ja, mitt sinne är ändå hyfsat okej. I varje fall, ibland kan det vara lite off. Men det är någonting, bönen behövs. För det tredje, bön är inte ett måste. Det är liksom en möjlighet för dig. Från Gud. En inbjudan från Jesus själv att vara tillsammans med dig. Ett erbjudande från din far i himlen. För han är intresserad av ditt liv. Det är bön. Bön är inte att informera Gud om allt. Om allt, utan det är att inbjuda Gud i allt. Det är inte så att han blir överraskad hur det ser ut i ditt liv. Eller hur? Jesus vet vad som pågår. Det är inte så att du måste informera om man aldrig har. Det här har jag ingen aning om. Händer det här i ditt liv? Alltså Gud vet vad som händer i ditt liv. Men någonstans när du ber och talar ut så inbjuder du Gud i allt det som är ditt. Och så är han med där. Bön, femte. Jag sa att ni skulle inte hinna med det här. Bön handlar mindre om att få Gud att gripa in i alla möjliga situationer. Även om vi ber, det är förbön, känns det. Vi ber att Gud ska gripa in. Men det handlar mindre om det. Och så handlar det om att Gud ska gripa våra hjärtan. Få tag i dig. Förvandla ditt liv. Även om yttre omständigheter är jättejobbiga. Vi ber Gud gripa in, så handlar det om ditt inre liv med honom. Att han är där. Gud är inte din assistent. Han är din herre. Han är inte där för att göra allt du vill. Och så ber vi. Nej, du gjorde inte vad jag vill Gud. Nu tror jag inte på dig. Han är inte din assistent. Han är din herre. Han är en kärleksfull Gud. Han är en nådefull Gud. Han är en Gud som du kan lita på. Han är för dig. Han är med dig. Han är på din sida. Så bön, det handlar liksom om Gud. Var med i mitt liv. Jag vill ha dig. Nu går vi tillbaka till texten. Tre saker utifrån den här texten som stack ut för mig i varje fall. Vers 36 stod det så här. Tidigt nästa morgon när det ännu var mörkt. En del tycker det är jättejobbigt. Tidigt nästa morgon när det ännu var mörkt. Hur tidigt är det? Jag vet inte. När blir det ljus i Israel? Jag vet inte. 6-7 kanske. Alltså han går upp tidigt på morgonen därför att han behöver vara med sin far i himlen. En del av er är jättemorgontrötta, jag vet. Men det finns någonting i detta med att be på morgonen. Att börja dagen med Jesus. Jag vill inte vara lagisk, du kan be vilka tider du vill. Det är Gud, det är sån Gud. Du kan när som helst vända dig till honom. Men någonting finns det i den här disciplinen, vanan. Att tidigt på morgonen söker jag dig, Herre. Jag vill vara tillsammans med dig. Så som Jesus ville vara med sin far i himlen. Det hade varit hur mycket jobb som helst. Vet, han botade sjuka in på sena kvällen. Och ändå kliver han upp tidigt på morgonen. Drar sig undan för att vara med sin fader i himlen. Be på kvällen går också bra. Men då somnar man ju ofta direkt. Och det är inte dåligt att somna i bön. Det är inte det jag säger. Men att börja dagen. Inbjuda Jesus. Psalm 5:3 står så här. Herre, om morgonen hör du min röst. Om morgonen vänder jag mig till dig och väntar ivrigt. Psalm 88. Om morgonen kommer min bön inför dig. Det är David och sen är det väl de här sönerna. Vad heter de igen? Ja, jag kommer inte ihåg. Vad säger du? Kora söner i Psalm 88. De också. Om morgonen kommer min bön inför dig. Jesus börjar dagen med att vara med sin fader i himlen. Och han är som en förebild. Kan du ta lite tid i bön på morgonen? Jag talar inte om mängd, jag talar inte om timmar. Jag talar om att de börjar med att vaknar och så gör jag som Jesus. Sätter mig en liten stund och inbjuder honom i allt. I min dag, i min vardag, i min morgon. Jag behöver dig idag, Jesus. Så säger man, jag har inte tid. Jag är för trött på morgon. Du har tid, därför att vi har tid att göra saker som vi älskar att göra. Två grabbar, bara en påhittad historia. Två grabbar, den ena grabben säger till den andra, vill du be med mig imorgon, bitti? Ska vi träffas och be? Och den andra grabben säger nej. Jag orkar inte, det är för tidigt. Jaha, ska vi träffas imorgon och åka ut och fiska? Jajamän, jag är på. Fiske är jätteroligt. Då har man hur mycket tid som helst om man är en fiskare. Alltså någonting är i oss. Nej, be. Ska vi gå upp tidigt på morgonen och be? Det kan man göra någon som helst. Gud är nådefull. Man kan be när som helst. Ja, det finns två tjejer då. Ska vi hitta på en ny historia om tjejer? Vad gör ni? Okej, nu blir det stereotyper här. Men okej, nu har jag fastnat i något. Men så här är det. Okej, två tjejer. Vill du komma, får man tjejer oss. Vill du gå upp tidigt på morgonen och be med mig? Sen gör tjejen den andra. Nej, jag orkar inte. Okej, jag har hört att Bianca öppnar en ny butik i Gränby här. De delar ut goodiebags till de 100 första. Ja, vi åker dit. Vi kan åka jättetidigt. Vi kan åka dagen innan och köa hela natten. Då funkar liksom allting. Ny butik i Gränby. Ja, det var, vissa här fattar ingenting vad jag pratar om. Vissa här förstår lite grann i alla fall vad jag pratar om. Bianca Ingrosso. Hon öppnar butiker. Jag har sett själv på nätet. Det är ju köer hur länge som helst. Tjejerna är där och skriker och väntar. Det här om hur mycket ork som helst att åka på. Men när man ska liksom prata om bön. Nej, men det, så kan vi inte ha det. Orkar inte riktigt. Jag vet. Alla tjejer gillar inte Bianca och hennes grejer och goodiebags. Alla killar gillar inte att fiska. Men någonstans finns det. När det är något jag älskar att göra. Då fungerar det. Då kommer jag upp på morgonen. Då orkar jag. Vill jag be inför dagen. Ta lite tid. Det första. Han gick upp tidigt. Det andra. Han gick till en enslig plats. Det Jesus gör är att dra sig undan i avskildhet för att be. Som jag sa, vi ber med andra på gudstjänst, vi ber på bönemöten. Men Jesus, han säger så här i Matteus 6, 56. Jag tror den kommer här. Kanske. Inte. Jo. Då står det så här, när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger i sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare, stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser det fördolda belöna dig. Att dra sig undan i avskildhet är liksom Jesu böneliv. Det är vårat också. I vårt samhälle är vi livrädda för att det blir tyst. Att varenda människa har lurar rörorna hela tiden. Ljud på hela tiden. TVn är på, radion är på. Ljud hela tiden. Vi är livrädda för ensamhet. Därför att ensamhet är ju att det är tomt. Det är jättejobbigt att vara ensam. Att dra sig undan i avskildhet och tystnad med Gud. Det är inte tomhet. Det fyller ditt hjärta med liv. Det är någonting fantastiskt. Att man får, liksom, jag väljer att vara själv. Ensam i avskildhet med min fader i himlen. Det är ett val du gör därför att du vill komma närmare Jesus i bön. Tystnad och avskildhet går hand i hand. Har du en sån plats? Inte bara dra undan på morgon, utan har du en plats där du i avskildhet får vara med din far i himlen? Har du en sån tid? En sån plats? Det är tid att göra en sån plats. Stilla er och besinna att jag är Gud. Säger saltaren. Hitta små stunder under dagen. Tänker man kan ha det. Jag tar små stunder under dagen. Nu, jag vet, jag jobbar i kyrka. Det är ju en otrolig förmån. Jag kan bara stänga in mig på mitt kontor. Där är det tyst, lugnt. Det är bara en fläkt som surrar lite så här. Men det är, man kan ta tid när som helst. Och det är en förmån att vara pastor och i tjänst. För det finns alltid tid att dra sig undan. Men jag tänker i era liv också. Var finns den där platsen? Dra dig undan, avskildhet, vara ensam med Gud. I stillhet och tystnad. Och möta honom dagligen. Det tredje, vers 37. Står det så här. Vi går åt ett annat håll, säger Jesus. Har det med bön att göra? Vi går åt ett annat håll. Jag tänker att bön, det löser oss. Det löser Jesus. Det löser oss. Lärjungarna, de springer efter Jesus och säger, alla söker efter dig. Vi måste gå tillbaks. Och Jesus säger, nej, vi går åt ett annat håll. Jag måste predika även där. Jag har andra uppdrag. Jag måste leva i faderns vilja, i hans syften för mitt liv. Och bön är precis detta. Det löser Jesus från att faktiskt behaga alla de här människorna som ropar efter honom. Det var inte därför han kom. Han hade ett högre syfte. Det var inte för att faktiskt, jag tror inte ens han botade alla människor som han mötte. Det fanns tydligen sjuka kvar efter Jesus hade dött och uppstått. Som Petrus och Johannes till exempel botar vid sköna porten i templet. Alltså, finns sjuka människor. Jesus, bön tillsammans med sin far i himlen löser honom från att hela tiden springa efter det människor ropar efter. Det löser oss också. Samma sak sker i Getsemane. Han ber och säger, fader om du vill, om det är din vilja, ta den här kalken ifrån mig. Jag vill inte. Han våndades ju. Han svettades blod till och med. Han våndades. Och så står det så här. När han hade bett klart och varit med sin far i himlen så säger han till sina lärjungar, kom, låt oss gå. Han var redo att ta ett steg till. Vi går åt ett annat håll. Korset var vägen för honom. Att leva i Guds vilja mår du bäst av. Du räcker aldrig till för alla människor. Det är något jag konstaterar som fyrbarnsfar, har en fru, har en församling. Jag räcker aldrig till. Jag har massor med syskon, stor släkt. Jag räcker aldrig till, märker jag. Jag har människor som ropar. Det är nöd, det är behov. Jag räcker aldrig till. Gör så gott man kan, gör man ju. Men någonstans är det bönen. När man är i bön så blir man löst från. Jag kan inte behaga alla människor. Jag räcker inte till för alla människor. Det löser oss. Så går vi åt ett annat håll. För Guds väg är den här. Guds syften för mig är den här. Någonstans så finns det en utmaning i de här tre utmaningarna från Jesu liv. Att du drar i, eller du kommer upp tidigt på morgonen, tar tid med honom. Du drar dig undan i avskildhet och tystnad. Och när han löser dig och visar vägen en annan väg du ska gå, så dra med honom, följ med honom. Bli fri från alla måsten och krav från människor. Och gå på Jesu vägar, gå på hans väg. Vi ber tillsammans. Tack Jesus. Tack att du utmanar oss att be, Herre. Att leva ett liv i bön. Tack Herre för ditt ord idag. Tack att du är vår stora förebild. Du är också vår Herre, du är vår frälsare. Vi ser att du utmanar oss var och en. Be att det inte är dåligt samvete eller måsten eller bord, utan för att det är en inbjudan från dig, Fader själv, som gör att vi vill komma. Och vi vill säga, här är vi. Här är vi. Vi vill vara nära dig. Vi vill leva ett liv dagligen med dig, Jesus. Daglig vandring med dig, Herre. Du ser den som behöver tysta ner runt omkring sig för att höra din röst, Herre. Du ser den som behöver hitta platsen av avskildhet, Herre, och tystnad för att vara med dig. Jag ber att du hjälper den. Du ser den som behöver ta sig upp på morgonen lite oftare och vara med dig, Jesus. Tack att det finns en hjälp från dig att få. Du ser också den som behöver bli löst och dra vidare in i det du har för oss, Herre. Du är den som i bönen sätter oss fria, Herre. Tack Jesus, tack för den här församlingen. Du ser vad vi behöver bli lösta ifrån. Du ser vad vi behöver dra in i det här året. Du ser vart du vill leda oss här. Alla människor söker eller ropar kanske efter oss att vi ska vara på vissa ställen. Men jag ber Herre, låt din vilja ske. Låt oss gå på din väg Herre. Visa oss Herre. Jag ber också att allt ska tystna runt omkring oss och vi hör dig Jesus tydligt i din stämma in i våra liv Herre. Tack Jesus. Tack Herre. Och så ber vi som vi läste i Markus första kapitel också att du griper in. Vi ser det var makt bakom dina ord och vi tror att det fortfarande är makt i ditt ord Herre. Det är kraft i ditt ord till att hela sjuka, till att befria människor. Även demonbesatte kan bli fri Herre. Tack Jesus. Vi ser den som kämpar med krämpor och sjukdomar här idag. Tack Jesus att hos dig finns det liv och hälsa. Jag ber att du rör vid den människan just nu Herre. Heliga ande kom över oss till helande, till befrielse, till mental hälsa, till psykisk hälsa, Herre. Tack Jesus. Du är den som håller ihop våra liv, Herre. Tack Jesus. Tack för att du är här.